Hej och välkommen till Kundupplevelsepodden. Podden för dig som jobbar med kundupplevelse eller för dig som bara älskar detta breda och spännande ämne. Vi som producerar podden heter Dungee och vi är en experience management byrå från Lund. Jag som hostar veckans avsnitt heter Elin Öster och är medgrundare och COO på Dungee. Innan vi grundade Dungee år 2015 hade jag under några år arbetat som socionom. Och i den rollen brann jag för, och gör fortfarande, för att lyfta människors röster i verksamheter som är samhällsbyggande. Arbetsförmedlingen är en sån verksamhet. Och jag fick den stora äran att få prata med Carolina Emanuelsson som är talent manager på IT-avdelningen på Arbetsförmedlingen. Jag visste att det hade skett många förändringar i positiv riktning på Arbetsförmedlingen och var supernyfiken på hur och vad de hade gjort.
Vi pratade ju lite grann om det här innan vi satte igång, Carolina. Varför det här med människor är så intressant?
Jättesvårt att säga vart det kommer ifrån. Och någonstans tänker jag ju att alla har väl ett intresse av människor och andra individer. Sen är vi ett gäng då som väljer det här som en profession. Och jag tror att det bottnar i liksom intresset av att människan är så pass komplex och att vi fungerar så olika beroende på vilket sammanhang och situation som vi hamnar i. Och det här är liksom ett mysterium som inte riktigt går att finna ett svar på, utan det här ändrar sig ju liksom hela tiden. Och jag tycker det är jättespännande nu också att se hur vi människor fungerar i relation till all ny teknik som finns och som vi faktiskt använder oss av också. Vad gör det med oss individer? Utifrån både liksom ett privat perspektiv, men framför allt det som jag är intresserad av. Vad händer med oss utifrån ett arbetssammanhang? Så ja, det är en jättespännande fråga.
Och kanske också i den frågan, men, för man behöver ju vara intresserad av samhället på något sätt när man väljer att jobba på Arbetsförmedlingen. För ni är en väldigt aktör i samhället.
Ja, men det stämmer. Det är en jättestor och viktig myndighet. Och det har ju verkligen varit väldigt tydligt nu i samband med pandemin. Att vilken funktion har Arbetsförmedlingen? Och hur behöver vi växla upp och kanske till och med göra saker på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. När vi har en så pass stor mängd medborgare som idag står till arbetsmarknadens förfogande. Mm. Så det är ju jätteintressant att titta på liksom den funktionen eller den myndigheten utifrån liksom ett aktörsperspektiv på just den specifika marknaden.
Mm. Ja, för nu står ju Arbetsförmedlingen i en väldigt speciell situation när vi har en växtlöshet. Men även historiskt bakåt under din tid på Arbetsförmedlingen så har det hänt väldigt mycket. Kan du inte berätta om vad som har hänt de senaste 10 åren?
Ja, alltså, jag har ju varit på Arbetsförmedlingen i ganska exakt 3 år nu. Och därför har jag ju svårt att säga vad som har hänt innan de 3 åren. Men om man bara tittar på de här 3 åren, alltså från 2017 fram till idag, så har det ju hänt otroligt mycket. Alltså för Arbetsförmedlingen har ju varit i en så kallad förändringsresa eller förnyelseresa. Och den innebar ju en mängd olika saker. Men bland annat att vi skulle digitalisera stora delar av vår verksamhet. Inte bara internt utan framför allt liksom för våra kunder. Vi skulle finnas där, eller vi ska finnas där våra kunder finns. Så att det har ju varit en jättestor förändring för myndigheten. Och sen så representerar jag ju IT-avdelningen. Och det är ju IT då som står för att göra det här möjligt, att digitalisera våra tjänster. Och tittar man då från augusti 2017 fram till idag, så har det ju inneburit att vi har byggt nya tjänster. Vi har städat i vår egen avdelning, alltså bland system och plattformar och liksom allt det här tekniska för att göra det här möjligt. Men också så har det ju inneburit en jättestor förändring och förflyttning, alltså en framförflyttning för organisationen och medarbetarna som jobbar på den här specifika, alltså på IT-avdelningen. Och det är ju liksom en kulturell förändring också som har genomförts. Och Den är ju naturligtvis inte bara för IT-verksamheten, utan den är också för hela myndigheten. Mm. Så det är jättemycket som pågår samtidigt. Och sen så händer det här att vi drabbas av en pandemi. Och det blir ytterligare liksom en sak till som Arbetsförmedlingen ska hantera. Det ligger ju i vårt uppdrag. Men också liksom det i tillägg då till alla de här andra sakerna som händer. Plus att vi också har en reformering av myndigheten som pågår. Så det är otroligt mycket. Och det är ju väldigt spännande att vara i en sån här organisation, tycker jag. Jag tycker om liksom det händer saker och när det blir olika typer av utmaningar som man behöver hantera. Och speciellt ifrån det perspektivet som jag har då i min roll som talent manager. Att hur ska vi nu, med alla de här sakerna som händer och också ett stort behov av att faktiskt fylla på med ny kompetens och annan typ av kompetens. Hur ska vi lösa det här? Så att jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande.
Men visste du att det skulle vara så spännande när du började fundera på Arbetsförmedlingen som din arbetsgivare och din framtida karriär? Eller hur såg det ut då?
Nej, det visste jag ju inte. Jag kommer ju från det privata näringslivet och hade nog egentligen aldrig tänkt att jag skulle jobba inom det offentliga. Och anledningen till det skulle jag säga var att jag hade en uppfattning om myndigheter och offentlig verksamhet. Att det var på ett sätt som jag kanske inte var så jätteintresserad av. Jag ville ha, det hittade jag mer i det privata näringslivet. Sen kom jag till en punkt i mitt förra jobb där jag kände att nu behöver jag göra någonting nytt. Eller jag behöver göra någonting i ett annat sammanhang. Jag vill gärna fortsätta göra samma saker, men i ett annat sammanhang, och letade då efter en större organisation. Jag ska inte säga att det var så att jag tänkte att jag ska jobba på Arbetsförmedlingen, utan de hade en tjänst som talent manager, och det här tyckte jag var jättecoolt, liksom att en myndighet sätter ut en sån annons med en sån typ av titel. För mig signalerade det framåt anda och att man var framåtlutad och nytänkande, plus att man också fick jag då liksom att ja, men nu här tar man ju verkligen kompetensfrågan på största allvar. Så att det var många sådana saker som spelade in i att jag faktiskt också valde att söka den tjänsten. Jag förstod att ja, det kommer vara en hel del att göra. Det signalerade man ganska tydligt att vi är på en plats när vi vill göra den här flyttningen. Sen att det skulle vara på det här sättet. Nej, men det kunde jag inte riktigt föreställa mig. Så att, jag tycker så här, att det har verkligen varit otroligt positivt. Sen finns det ju mycket utmaningar med att det är på det här viset också. Men jag trivs i sammanhang när det är mycket rörelse och det händer saker och man får liksom agera där i händelsernas centrum.
Mm. Det har funnits en uppfattning om att Arbetsförmedlingen kanske är, att ni kanske har en lite äldre medarbetargrupp i snitt, och den har ju föryngrats, vad jag förstår, bland annat. Så ni har gjort mycket de senaste åren.
Ja, och det har vi ju. Och framförallt skulle jag säga att IT-verksamheten har ju jobbat aktivt med det här. Att vi har haft ett behov av att fylla på med kompetens och fylla på med nya medarbetare. Så att det har ju, en viktig sak har ju varit liksom att sätta oss på kartan. Att vi finns som en tänkbar arbetsgivare. Och också rikta oss mot de målgrupper som vi... Där vi ser att vi hittar den kompetensen som vi är ute efter. Så att det har ju varit ett stort fokusområde för mig. Och i det så har det också handlat om att synliggöra vad är det för typ av verksamhet. Vad kan man jobba med? Vilka jobbar hos oss? Och kanske framförallt, vilka vill vi ska jobba hos oss? Och precis som du säger, den här uppfattningen har ju faktiskt justerats under i alla fall de här sista 3 åren. Och kanske ännu mer nu mot slutet, det sista året eller sista 1,5 året, där vi också ser att vi förflyttar oss i de mätningar som vi genomför och som vi är med i, och är idag en absolut tänkbar arbetsgivare för just de som jobbar inom tech. Och ja, det här ändrar ju uppfattningen, det blir liksom lite ringar på vattnet. Börjar man se så här, ja men den där personen jobbar på den, i den verksamheten. Det kanske vore någonting för mig också. Så börjar man liksom jobba på det sättet. Så det är otroligt positivt. Och vi ser ju även liksom, när vi tittar på våra rekryteringar, att vi har många fler som söker. Och att vi också får en lite mer varierad kandidatgrupp. Alltså att vi inte bara har en viss kategori, en person som kommer från ett visst område eller har en specifik erfarenhet, utan vi har nu en mycket större bredd i det. Så det är jättekul tycker jag, och det är jätteroligt liksom att folk säger det också, att men alltså, vi ser det på lite olika sammanhang, och kanske till och med så här, i icke förväntade sammanhang. Och det har ju varit en strategi också, att synas där det inte har gjort tidigare.
Ja, men det är jätteintressant det här, men vi pratade om tidigare innan vi började inspelningen det här med olika perspektiv på upplevelser. Och det är ju både upplevelsen som ni har i själva rekryteringen och employer branding perspektivet. Och sen är det upplevelsen hos de som går till er för att de söker ett jobb. Och samhällets upplevelse av Arbetsförmedlingen. Hur viktig är employer branding perspektivet för samhällets syn på Arbetsförmedlingen?
Alltså jag tror att alltså det är just, man pratar ju ibland så här om att varumärkesarbete, det är en del, employer branding arbete är en annan del, alltså det vill säga arbetet med arbetsgivarvarumärket. Och jag tror att i vissa organisationer, för vissa företag, så finns det en poäng att liksom hålla de här lite åtskilda, även om de tillsammans ens ska liksom hänga ihop. Och Arbetsförmedlingen, jag tror att där behöver man också ha liksom en lite åtskillnad, för det är lätt att man liksom enbart tänker Arbetsförmedlingen utifrån vårt uppdrag. Att man missar att vi faktiskt är en väldigt stor arbetsgivare också. Vad ska jag svara på frågan? Att de hänger ju ihop, och jag tror att i det här fallet, specifikt för Arbetsförmedlingen, så tror jag att varumärket kan få sig en liten skjuts av att vi även jobbar med arbetsgivarvarumärken, att vi kan stärka varumärket. Och vi ser ju nu att förtroendet för Arbetsförmedlingen har ökat. Sen finns det en del kvar att göra på det. Men när det ökar, då skjuts det över lite, eller det blir lite positiva effekter även på arbetsgivarvarumärket. Så att de hänger ihop, men man kommunicerar ju till olika målgrupper med olika syften. När vi pratar arbetsgivarvarumärket så gör vi det utifrån ett perspektiv att vi vill att du är intresserad av att jobba hos oss. Så att vi varumärket, så är det ju vad är det vi gör, vad är det för tjänster vi levererar och hur svarar vi upp mot den förväntan.
Intressant.
Två olika, fast ändå hänger ihop.
Jag kan dela upp det ännu mer inom medarbetarupplevelsen, så den startar ju egentligen innan man är anställd. Hur jobbar ni med själva den här rekryteringsdelen kopplat till upplevelse?
Ja, alltså det är också ett nytag eller omtag eller starttag kring det här. Vi har ju jobbat med det på IT-avdelningen under då ett antal år. Men nu gör man liksom ett omtag för hela myndigheten, vilket jag tycker är otroligt positivt. För att det är precis som du säger, att medarbetarupplevelsen eller medarbetarresan, som man oftast benämner det som, den startar ju innan du faktiskt är en medarbetare. Alltså vilka förväntningar är det som du har på oss? Och det bottnar ju i vad är det vi har valt att kommunicera. Då behöver man ju liksom leva upp till det här genom hela medarbetarresan. Och rekryteringsprocessen är ju en del i medarbetarresan. Och sköter man den jättebra, allt är liksom toppen, man är duktig på att kommunicera vad förväntningarna är på dig som framtida medarbetare, hur vår organisation fungerar, vilken kultur vi har, alltså alla de där delarna, och om man är jättebra på det och sen när man kommer på plats så stämmer inte det överens, då har du ju liksom en dålig, redan från början, en dålig medarbetarupplevelse eller medarbetarresa. Så det här är otroligt viktigt, att det här liksom ligger, att det hänger ihop, att vi kommunicerar en sak och också står för den när man är på plats. Så det här är ju jätteviktigt för liksom själva upplevelsen. Och vi jobbar som sagt med just den här delen att bli bättre i den. Bättre i våra rekryteringsprocesser. Att vara snabba, ha liksom bra återkoppling till våra kandidater. Sätta rätt förväntningar, vara tydliga. Att inte bara träffa rekryterande chef utan kanske också träffa dina potentiella kollegor eller andra delar av verksamheten som du som medarbetare sen kommer att jobba med i den rollen som du söker till. Mm. Så otroligt viktigt, och vi jobbar liksom med alla de här delarna. Sen ska ju det här hänga ihop. Liksom. Det ska inte vara vad ska man säga, det ska inte vara olika mellan olika avdelningar, även om det behöver finnas en variation. Mm. Och hur får man det här ihop då? Alltså vi har ju fortfarande myndigheten, det är myndigheten du jobbar på, sen är du verksam inom olika verksamhetsområden.
Det här kan ju vara en utmaning när man är en stor organisation och se till att det flyter ihop, för att man blir ju lätt orienterad. Hur ser man till att det blir streamlinat?
Ja, alltså vi, här handlar det om liksom att lägga det på en sån nivå där man har en helhetsöversikt över hela myndigheten. Samtidigt då som man behöver ha sånt som är avdelnings- eller verksamhetsspecifikt. För det är ju viktigt att du som ny medarbetare förstår den kontexten som du är i, det vill säga den här lilla kontexten. Sen behöver du förstå den stora också. Så att det är en utmaning, och jag skulle nog säga att det är en utmaning för de flesta stora organisationer. Och nu är vi då liksom en svensk organisation, vi agerar bara i Sverige. Sen har man ju andra organisationer som är globala verksamheter, och det är ju samma utmaning där då, skulle jag säga. Att man behöver ha kanske landspecifikt, men samtidigt så behöver du ha det så det är sammanhängande för hela företaget.
Mm. Och vad har ni för mål nationellt med upplevelsen hos era medarbetare?
Oj, det var en svår fråga. Vi har ju inte satt några egentliga mål på liksom själva medarbetarupplevelsen. Den mäter vi inte i dagsläget. Däremot så finns det liksom tankar om hur ska vi mäta effekterna av det employee branding-arbetet vi gör. Så att det kommer jag komma. Och jag skulle säga anledningen till att vi inte har gjort det här är ju för att vi inte har jobbat med arbetsgivarvarumärket på det sättet som vi faktiskt gör nu. Och man kan ju fundera på, men varför händer det här nu? Ja, jag skulle säga så här, idag så är det ju otroligt viktigt att man lyckas, att man har förmågan att attrahera den kompetensen som behövs för din specifika verksamhet. Och det är, alltså idag så befinner sig vi, liksom alla andra, på en väldigt, väldigt konkurrensutsatt marknad. Alltså talangmarknaden är ju, vi är många som slåss om samma typer av kompetens. Mm. Och då behöver du börja profilera dig. Så att jag tror att anledningen till att vissa saker inte finns på plats än är för att vi har inte suttit i den här situationen tidigare. Utan nu har det blivit väldigt, väldigt påtagligt, och det är verkligen så här otroligt viktigt att vi lyckas i våra rekryteringar.
Vad är största utmaning just nu?
Jag tror det ser olika ut beroende på vart någonstans man befinner sig. Och den ser olika ut om du befinner dig på huvudkontoret eller om du sitter på ett regionalt kontor. Men jag skulle säga för IT-verksamheten så tror jag att en av de stora utmaningarna är att verkligen få allt det här som vi har byggt och som vi har förberett för under de senaste åren, att få det verkligen på plats och up and running. Och där har vi ju behövt att öka takten på grund av att vi har den situationen som vi har just nu i samhället, och att vi har många som är i behov av våra tjänster.
Mm. Finns det några utmaningar med att jobba med mångfald till exempel inom IT-området som du är inom?
Ja, alltså och vi har ju samma situation som alla andra som rekryterar just inom IT-området, att det är ju majoriteten män, och det är ju, alltså vi har ändå en ganska bra fördelning män-kvinnor, men vi följer egentligen det alltså, så som det ser ut i samhället. Och sen har vi då fler kvinnor på vissa av våra tjänster eller roller. Om vi tittar på våra chefsnivåer, och då pratar jag IT, Där har vi ju fler kvinnor än män. Sen är det för andra specifika roller också då, som det är mer kvinnor än män. Och det beror ju lite på hur man liksom tittar på mångfaldsfrågan. Alltså den är ju lätt att landa ner i. Ja, vi pratar män, kvinnor, vi pratar etnicitet. Men jag tycker att mångfaldsfrågan är mycket vidare än så. Alltså vad är det du vill uppnå? Det är den du behöver bottna i först. Mm. Och hur skapar du en mångfald i det då? Alltså att ha personer som har olika kön, olika åldrar men kommer från samma eller har samma utbildningsbakgrund, är det mångfald?
Mm.
Det kanske inte är, utan man behöver plocka in liksom flera perspektiv och avgöra någonstans vad är det som är det absolut viktigaste för oss just nu utifrån ett mångfaldsperspektiv, vad är det vi ska satsa på, och sen kan man ju liksom lägga på ytterligare saker i det sen. Men den är jag tycker att just mångfaldsfrågan är svår.
Ja, och sen kommer ju frågan också, är Arbetsförmedlingen en arbetsplats för alla? Ska det vara en arbetsplats för alla?
Ja, men precis. Den är också jätteviktig och högst relevant att faktiskt som arbetsgivare våga ställa sig den frågan. Är vi till för alla? Nej, jag skulle säga att nej, varför skulle vi vara det? Liksom? Alltså, du måste ju någonstans vilja, alltså, det måste vara någonting som förenar oss. Och sen kan ju det vara, det behöver inte vara en sak, det kan vara flera saker. Men det gör ju också då att då kanske man inte passar för alla. Så att nej, det låter ju jättehårt att säga nej, vi är inte till för alla, men det handlar ju om liksom, vad är det för kultur du vill ha och hur stärker du den här kulturen.
Och vad har ni några uttalade värderingar så där, som man kan förenas kring, eller vad är just den där faktorn som ni har gemensamt, skulle du säga?
Ja, men vi har ju som de flesta verksamheter värdeord då, som vi ska liksom, som är grunden i det som förenar oss i myndigheten. Men sen tror jag att nu, även om de ligger där och är viktiga, så tror jag att det kan vara andra saker som faktiskt också spelar in just nu. Att vi behöver ha personer som har en hög förändringsbenägenhet till exempel, och då liksom, ja, kanske inte specifikt inom IT, men det är ju IT någonstans som jag liksom kan representera och prata för. Så. Det behöver vi, och vi behöver ha personer som är innovativa, kreativa, har förmåga att nyttja ny teknik och sådana typer av saker. Och vad är det då? Liksom? Det kanske inte går att sätta ner i några värdeord, utan det handlar ju mer om ett förhållningssätt och ett beteende som tillsammans då skapar en kultur tillsammans med andra saker också.
Och ni har ju, vad jag förstår, som de flesta andra, fått arbeta delvis hemma under en lång tid.
Ja.
Hur funkar det att behålla allt det där när man sitter hemma?
Ja, alltså, för mig personligen så är det jättetråkigt.
Ja.
För jag tycker om människor, jag har ju ett intresse för människor. Och är väldigt social och får mycket energi och liksom påfyllning av att vara tillsammans med andra. Och vi hade ju en väldigt så här, spännande situation när pandemin kom, och där vi då fick jag ska inte säga order, men där förhållningssättet var att vi ska jobba hemma i största utsträckning, vi är på kontoret i undantagsfall. Och då kan man ju då jobba med digitala verktyg, och det funkar ju strålande. Den utmaningen som vi hade, det var att vi hade en begränsning i att kunna använda kameran på våra datorer. Så att vi har ju suttit utan bild och pratat med varandra. Alltså det vill säga ju typ som telefonsamtal.
Mm.
Så att det har vi liksom lagt på också på den här situationen. Men det gick ju ner i våra mätningar, alltså hur mår våra medarbetare. Det gick ju ner om det var innan sommaren eller någonstans där. Och sen så har det här börjat liksom gå lite uppåt igen. Men jag skulle säga att det är ju en utmaning. Och det är intressant att fråga, varför har det gått upp? Är det för att vi har anpassat oss? Eller är det för att jag orkar liksom inte? Jag lägger mig på en annan nivå än vad jag kanske skulle gjort om jag är på arbetsplatsen. Men jag tror att det är en utmaning som vi fortfarande behöver arbeta med, och framförallt utifrån ett ledarperspektiv, att verkligen se den enskilda medarbetaren. Att även om det låter som att saker och ting är bra, så kanske man behöver liksom följa upp det här på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Alltså när man inte har befunnit sig i den här situationen, att man jobbar hemifrån.
Och du som är ledare, vad ställer det för, vad ställs du inför nya personliga utmaningar i din ledarroll?
Ja, alltså jag är ju liksom ansvarig för ett område. Och det är ju, kan vara svårt, liksom att, tycker jag, att driva en, för det är också ett förändringsarbete som jag gör i min roll. Att driva ett förändringsarbete när man inte träffar varandra. Man missar liksom det här lite snacket i korridorerna och de här informella dialogerna som jag tycker själv är väldigt viktiga. Så att det är ju kanske att hålla i det här, att fortsätta att ha dialog med de personer som du behöver ha dialog med och de verksamheter. Och utmaningen är ju att verkligen ta sig tid till att göra de samtalen, att inte bara fastna i att sitta i möten som ligger inlagda i kalendern.
Mm. Informella samtal.
Ja, jag tycker att de är jätteviktiga. Så det finns ju en baksida med det också. För att de som inte är med i de här informella samtalen, vilken information får de? Borde de ha informationen? Ja, det finns ju, det finns som sagt utmaningar med den delen också. Mm. Men ja, det är en speciell situation verkligen som alla befinner sig i nu.
Och hur kommer 2021 se ut för er? Vad finns det för någonting som man redan nu kan säga?
Ja, alltså Arbetsförmedlingen i stort jobbar ju med liksom, de förflyttningar som vi ska göra och reformeringen av myndigheten, vilket är superspännande tycker jag. Så det kommer naturligtvis att synas. Sen om man tittar liksom in i verksamheten, vad kommer hända där? Vi fortsätter i IT-verksamheten att göra de flyttningar och utveckling som vi ska göra och som vi har planerat för. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv, om vi pratar liksom varumärket, där kommer vi se mycket. Och det är också med bakgrund av att vi tar ett helhetsgrepp kring det här för hela myndigheten. Och det ska bli jättespännande tycker jag, att se hur det här faller ut och hur det mottas och vilka effekter vi kan se även i våra rekryteringar. För det är ju det som vi vill liksom åstadkomma, att vi lyckas i de delarna, men också att då, vi även stärker liksom kulturen internt för de medarbetare som vi redan har.
Har ni något lättare att jobba på distans nu när ni gör nya rekryteringar?
Varför det?
Har ni någon idé om att det ska vara lättare att jobba på distans? Att man till exempel kan bo i Malmö och jobba i Stockholm framöver? Eller hur ser ni på det här?
Ja, alltså det kan man ju redan idag. Vi har ju många som inte, man tänker, huvudkontoret ligger ju i Stockholm. Men vi har ju många medarbetare som inte är bosatta i Stockholm utan som befinner sig på andra platser i landet och som kanske då reser till Stockholm då och då liksom, eller på regelbunden basis. Och det här fungerar ju utmärkt och det märker man ju nu när ingen är fysiskt på kontoret i stort sett. Att det spelar ju faktiskt ingen roll vart man sitter och ibland så finns det ju poäng att ha fysiska möten, men då kan man ju faktiskt transportera sig till dem. Specifika tillfällena. Mm. Så jag tror att synsättet har ju verkligen ändrats, att man kan jobba hemifrån, eller man till och med kanske ska uppmuntra till att jobba hemifrån om man pratar utifrån perspektivet att ha ett arbetsliv som går att förena med privatlivet. Att man får ju mycket tid, mer tid med eller mer tid över till annat än att bara liksom transportera sig till jobbet. Mm. Alltså där sparar man jättemycket tid. Och ja, men för den enskilda individen att faktiskt ha en möjlighet att välja själv. Hur vill du arbeta? Var arbetar du bäst? Den synsättet har ju, skulle jag säga, förflyttats i positiv riktning.
Om man nu lyssnar på det här och känner att ja, men Arbetsförmedlingen låter ju som en jättespännande arbetsplats. Hur gör man då? Och varför enligt dig ska man jobba på Arbetsförmedlingen?
Ja, hur man gör så har man ju koll då på våra utannonserade tjänster och vi rekryterar jättemycket just nu inom en mängd olika områden, så inte bara inom IT utan även inom andra områden. Och jag tror att någonting som kan förvåna många som lyssnar eller som stöter på Arbetsförmedlingen är att vi har ju inte bara IT-specialister eller arbetsförmedlare, utan vi har ju jurister. Vi har personer som jobbar med säkerhet, vi har beteendevetare, socionomer, psykologer. Alltså vi har en otrolig bredd av kompetenser eller yrkesmålgrupper i en och samma verksamhet, vilket är jättespännande. Ja, så håll utkik efter de tjänster som kommer ut. Och sen ställer du en till fråga.
Varför man ska jobba på Arbetsförmedlingen?
Ja, varför? Den är ju jätteviktig. Jag tror att det är väldigt olika vad man har för drivkraft. Men om man tänker att man vill vara i en verksamhet där man faktiskt bidrar till någonting positivt i samhället, eller man kanske vill göra en påverkan på samhället, då tycker jag att Arbetsförmedlingen är en jättebra arbetsplats att vara på. Och spännande, liksom det. Som jag sa så är det är en stor verksamhet, så att du har ju verkligen en möjlighet att förflytta dig internt i verksamheten också och kanske prova på olika typer av roller och uppdrag. Och jag har ju själv varit en sån här, det var någon som sa såhär, jaha, du har giggat lite på Arbetsförmedlingen. Ja, men det har jag faktiskt gjort. Jag har ju bytt roller under de här 3 åren som jag har jobbat, så provat på lite olika saker. Och det tycker jag är jättespännande och en otrolig möjlighet att faktiskt få kunna göra det.
Wow, det låter jättespännande. Carolina, stort tack för att du ville vara med i Kundupplevelsepodden. Så får vi ju säga åt våra lyssnare att se upp, eller på så ha
Ja,
utkik
precis.
i avsnitt 2
Det
med.
är våra konkurrenter, det är de som ska se upp. För nu kommer vi här. Ja, men jättetack och otroligt roligt att få vara med i den här podden.
Ja, kul. Vad kul. Ha det så bra.
Ja, detsamma.
Hej, hej.
Hej då.
Bara när man hör Karolinas röst så förstår man vilken energi och vilket engagemang hon sprider. Jag känner mig nu också än mer fascinerad över hur jag trots min socionombakgrund inte riktigt förstod hur stor arbetsgivare Arbetsförmedlingen är. Och hur arbetsgivarrollen inom Arbetsförmedlingen är en så viktig samhällsaktör. Upplevelsen av Arbetsförmedlingen kan man därför, menar jag, hänvisa till viktig för samhället i stort. Vi vet ju till exempel av erfarenhet, tror jag allihop, från våra politiker och hur upplevelser av kommunikationen och trovärdighet hänger ihop. Detta avsnitt spelades in som videoklipp och finns därför att hitta på vår hemsida och på YouTube. Är du nyfiken på att läsa mer och fördjupa dig så kan du göra det på kundupplevelse.com och alla våra poddar och avsnitt hittar du på kundupplevelsepodden.se. Fortsätt gärna ställa frågor till oss. Vi svarar alltid på kundupplevelsepodden@dungy.se. Och glöm inte prenumerera så att du inte missar något. Det kan du göra nästan var som helst på Spotify eller i din poddapp eller på vår hemsida kundupplevelsepodden.se. Ha det gott så hörs vi. Hej hej!